välkommen till programmet Bibeltimman med bibelförklaringar här i Värnamo församlings närradio. Vi läser andra Korinthierbrevet och det är del 24 och det är Håkan Sundlin som leder detta.
Klockorna är slagna, vi börjar på en gång. Vi är på andra Korinthierbrevet kapitel 10, vers 3 till och med 6. Vi var inte riktigt färdiga där, men vi ska be tillsammans först. Herre, så tackar vi dig att vi får ännu en gång slå upp våra biblar och läsa vad aposteln har skrivit till församlingen i Korint. Här öppnar du våra ögon så vi kan se och förstå och lära känna dig allt bättre. Förstå dina tankar och dina planer. Herre, tack för det vittnesbördet som Paulus har gett oss. Och tack att vi har tillgång till det. Herre, nu överlåter vi den här stunden till dig och vi ber om din smörjelse, om en uppenbarelsens och vishetens ande över oss. Tack för att vi alla kan få dricka utav din heliga ande, få del av ditt ord och dricka av din heliga ande. Herre, vi ber om din välsignelse i den här timmen som vi nu har framför oss. Och överlåter oss själva till dig med förtroende. Amen. Jo, som sagt, vi är då på kapitel 10, 11, 12, 13 som jag tidigare sagt förmodligen var ett eget brev. Vi behöver inte göra så stor sak av det, men det var förmodligen det femte brevet till församlingen i Korint. Och det han gör här i tionde kapitlet, man märker det redan i andra versen, det är att han vädjar till korintierna. Så han förbereder korintierna på sin egen ankomst. Och han ber dem, tvinga mig inte att uppträda med det mod och den bestämdhet som jag inte tvekar att använda mot somliga. Alltså det är då hans motståndare. Och den där vädjan kommer ju sedan tillbaka då i den sjätte versen. Där han talar om att han är, ja, vi kan ta slutet på femte versen. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Så det är det som är anledningen till de här kapitlen. Och han vill alltså inte komma med den där strängheten som motståndarna hade efterlyst. Eller rättare sagt, de hade ju kritiserat honom för att han var så mild och så vek och feg. Och Paulus då säger att jag kan nog komma på annat sätt om ni vill det, men det vill jag inte. Utan han vill komma fylld av andens frukt som är frid och tålamod och glädje och mildhet och så vidare. Men det står sedan i 12:e kapitlet, ni kan se två versar här, 12:e och 13:e kapitlet. Där står det i vers 21. Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. Och att jag måste sörja över många. Så det är ju detta han vill undvika. Och det kommer i 13:e kapitlet också, vers 2. På slutet där så säger han, jag ska inte skona er när jag kommer igen. Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag och så vidare. Och sen då när vi kommer till, går tillbaka till 10:e kapitlet, så i denna vädjan så har vi då verserna 3, 4, 5. Där han talar om att han lever i världen men han strider inte på världens sätt. Och det var där vi, jag ska inte säga att vi fastnade, utan det krävde väl en liten längre utläggning förra gången. Så vi var ju i de verserna nästan hela tiden. Och där finns ju ett intressant uttryck på grekiska. Det står att han lever i världen, men han strider inte katasarka. Han strider inte på världens sätt, står det översatt. Men skulle man översätta det bokstavligt så säger han, jag strider inte efter köttet. Och sen så hade vi då också en utläggning, en genomgång av detta med vad det är att vandra efter anden och vad det är att vandra efter köttet. Och nu upprepar jag inte det utan bara påminner om att det inte handlade om enskilda handlingar. Alltså att man gör sånt som är rätt eller sånt som är fel. Utan det handlar om det är att vi som är intagna i Kristus, med allt vad vi är av gott och av ont, av styrkor och svagheter, av tillgångar och brist på tillgångar, så är vi i Kristus. Och som sådana så har vi en livsinriktning som är att vandra efter anden, att vandra efter molnstoden på dagen och eldstoden på natten. Det är våran livsinriktning. Sen att vi inte är fullkomliga, utan att vi är ofullkomliga, att vi gör fel, det har inte särskilt stor betydelse, utan det är livsinriktningen som är viktig. Men det som hade hänt med korintierna, det var att de i bästa fall hade den där inriktningen, men de betedde sig så som köttsliga. Alltså de betedde sig på ett sätt som de inte skulle. Och när han förmanar dem så rättar de inte till det. I sämsta fall så var det så att hans motståndare inte ens var kristna. Åtminstone inte tillhöriga församlingen i Korint. Ja, faktiskt inte var kristna skulle jag vilja påstå. Vi gjorde ju en genomgång av motståndarna. Och det är förmodligen de då som han kallar här. Att han inte tvekar att använda mod och bestämdhet mot somliga. Somliga som menar att jag går fram på världens vis. I själva verket så är det ju de själva som går fram, alltså motståndarna som går fram på världens vis. Och de förstår ingenting, säger han längre in i texten. Men vi ska komma tillbaka till det. Men så var det som gjorde, det var det stora ramverket utav det som vi sa förra gången. Men när vi har den här livsinriktningen och när vi vandrar i vår ofullkomlighet, så är det också så att vi utkämpar strider på vägen dit, på vägen genom livet. Och det är de striderna som han talar om i verserna 3, 4 och 5. Han talar om att bryta ner tankebyggnader och fästen. Och det talade vi också om förra gången, och vi var inte riktigt färdiga där. Och då så skulle jag vilja repetera, men också lägga till vilka de här tankebyggnaderna är och vilka fästena är. Eller egentligen är det fästena, för att ni kommer ihåg det att en stad var ju, i alla fall en viktigare stad, var ju omgiven av en stadsmur som var skyddsmur. Och när man kommer och ska anfalla en sådan stad i krig, så kan man bryta ner murarna. Det är ju det första, eller ta sig över murarna, bryta ner dem. Men så fanns det ju då med jämna mellanrum fästen, alltså torn. Hur tätt om du var ska jag låta vara osagt, va? Men det fanns ju torn. Så att när murarna var nedbrutna och kriget pågick för fullt, markstiderna pågick för fullt, så kunde de fly in i de här fästena, i de här tornen, och få ytterligare försvar och försvara sig därifrån. Men Paulus, han säger att de vapen som han använder, de är så starka så att de bryter ner inte bara murarna, utan de bryter ner fästena också. Och sen när man har brutit ner fästena, då kommer, och det kommer vi till lite längre in i bibelförklaringen idag, då tar man fångar och så gör man dem till lydiga fångar i Kristi triumftåg. Det är den bilden som man använder. Och vi skulle då försöka se lite närmare på hur man utkämpar den här kampen. Men först måste vi då definiera murarna och fästena, eller fästena särskilt. Och då hade jag sagt att för Paulus del så handlar det inte om prestige i förhållande till motståndarna eller de som han diskuterar och debatterar med i Korint. Det handlar inte om personlig makt. Jag kämpar inte på världens vis. Jag är inte ute efter karriär på det sättet. Jag är inte ute efter personlig prestige och personlig makt. Motståndarna kämpade på det sättet. De försökte ta ära av Paulus, utav det arbete som han hade utfört i Korint. Kommer han tillbaka till lite längre ner i kapitlet. Men Paulus kämpar inte på det sättet. Utan när Paulus kämpar, som det kan tyckas, för att vinna den här debatten eller diskussionen med motståndarna, så handlar det inte om personlig makt, utan det handlar om att evangeliet ska bevaras rent och klart. Och det handlar om att det han har förmedlat ska bevaras rent och klart. Det är vad han sätter sin ära i. Han sätter sin ära i att Herren har gett honom det här förtroendet, och han strider för att det förtroendet ska bevaras. Men motståndarna begriper inte det. För de lever i en annan värld. De kämpar på världens vis. Och förutom då att det inte handlar om personlig prestige och makt, så säger vi också att motståndarna hade felaktiga värdesystem. Och den tror jag nämnde om förra gången också, att motståndarnas värderingar var annorlunda än de värderingar som Paulus hade. För Paulus hade ju sitt värderingssystem utifrån Guds rikets perspektiv. Det som vi kallar för det eskatologiska perspektivet. Han hämtade sin förståelse och sin uppbyggelse ifrån himlen. Ifrån Gud själv, ifrån Guds eget ord. Där hade han sina värderingar. Och då finns det två bibelord som jag kommer att tänka på efter bibelförklaringen förra gången. Och det ena är ju där Simon Petrus bekänner inför Jesus Kristus att han är Messias, den levande Gudens son. Då när de kommer till Caesarea Filippi. Då säger Jesus till Simon Petrus: salig, det är det himmelska perspektivet, du har fått del av saligheten. Salig är du, Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Och du är Petrus. Och på denna klippa, på denna förståelse, på din personliga förståelse, på din gemenskap med Gud, på din bekännelse, så säger jag dig, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktig. Alltså här är ju samma bild som den Paulus använder. Alltså dödsriket tänkte man sig var som en stad. Och det var murar och det var portar i den. Och vi kommer alla att gå in i döden. Men dödsrikets portar ska inte kunna stänga till, ska inte kunna behålla oss. Utan vi ska gå rakt igenom, vi ska ju uppstå igen på tredje dagen. Och det är vad Jesus säger om församlingen. Dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktig. Det är samma sak som Paulus säger här. Det här är alltså vad som sägs också och kan sägas om oss så som Kristi kropp idag. Dödsrikets portar ska inte bli oss övermäktiga. Det finns inga strider. Det finns inga tankebyggnader. Det finns inga fästen som skulle kunna behålla oss när vi lever i levande gemenskap med Kristus. Därför den levande gemenskapen med Kristus, Guds rena ord, evangeliets ord, det bryter igenom i alla sammanhang. Så det här var viktigt för Paulus, att ha ett värderingssystem som kommer ifrån Jesus Kristus själv. Men det var det ju inte för motståndarna. De kämpade med sin vältalighet, med sin retorik och försökte vinna diskussioner. Och de hade helt andra värderingar. De kanske hade värderingar typ vem som kunde samla mest anhängare. Eller om det var en härligt möte eller inte och så vidare. De hade alltså helt världsliga värderingar. Men inte Paulus. Han hade en helt annan utgångspunkt. Det tredje då som hängde ihop med det här som jag också nämnde om förra gången. Det är då att motståndarna de byggde en andlighet på världsliga principer. Men det Paulus gör är att han vill bryta ner de där världsliga principerna. Bryta ner tankebyggnader och fästen. Och jag sa det lite skämsamt här till Martin innan vi började, att det ordet tankebyggnader och fästen, det skulle man ju kunna förändra till tankekonstruktioner. Ni vet ju det att biskopen KG Hammar talar om Kristus som en tankekonstruktion, som en tankebyggnad hos lärjungarna. Och det där håller ju inte, utan det kan vi bryta ner. Men jag ville säga någonting om hans uttalande, för att hans uttalande är inte så att säga en engångsföreteelse, utan vi måste räkna med att motståndarna i vår tid, också präster och biskopar och pastorer och andra människor, mer och mer kommer att präglas av det som kallas för postmodernismen. Alltså modernismen, det moderna samhället, det kan vi säga börjar i slutet på 1700-talet. Framförallt är det 1800-tal och 1900-tal. Och 1800- och 1900-talet präglades av vad som kallas för upplysningstiden, där vetenskapen har ju företräde. Allting ska vara vetenskapligt, ska kunna bevisas, och man forskar i detta. Va? Det är ett paradigm, det är en metod som man använder sig av och som nu visar sig inte räcka till längre. Därför nu har det blivit så att nu har man forskat sig ner i detaljerna så mycket så att man förlorar helhetsperspektivet. Och det gör att man på universiteten, som ju inte ligger i framkant när det gäller den här typen av förändringar, utan snarare tvärtom, där bör man upptäcka att vi måste ha tvärvetenskapligt arbete. Man måste vara både liksom humanist och samhällsvetare och naturvetare samtidigt om man ska kunna klara av att få ett helhetsperspektiv. Och till det här hör också att nu förändras vårt sätt att tänka om kunskap. Så att de postmoderna tänkarna, de menar att vi kan inte annat än att utgå från vår egen hjärna. Alltså om jag ser ju er sitter här, men det är ju jag som ser er. Vore jag blind skulle jag ju inte se er. Det är alltså jag som ser er, det är jag som registrerar er. All min upplevelse, all mina erfarenheter utgår från mig själv. Och då tänker K.G. Hammar och andra som så att lärjungarna, de såg att Jesus gick på vattnet. Men vi har ju inte sett det. Det vi har sett och det vi kan förstå, det är att lärjungarna menade att de såg Jesus gå på vattnet. Men vi har inte sett det. Alltså blir det lärjungarnas upplevelser som är nedskrivna i Bibeln. Huruvida det är sant eller inte i rent objektiv mening, det kan vi ju inte veta. För vi var ju inte med och ingen har sett det och förstått det. Utan vi har bara vittnesbördet om det här. Och då blir det vittnesbördet som blir det viktiga. Inte om det har hänt eller inte. Utan vad de faktiskt såg och upplevde. Det som är nedskrivet. Och det kan ju vara då mer eller mindre sannolikt. Om det är så att massor med vittnen säger att Jesus verkligen har existerat som historisk person. Vilket ju är massor med vittnesbörd om. Ja, då är det sannolikt att det var så. Jag kan som subjekt uppleva att det är sannolikt att det var så. För det är så många som bekräftar detta. Men om det står att det är jungfrufödsel och man anlägger ett vetenskapligt perspektiv eller tänker på att det kan man ju inte egentligen veta, då minskar sannolikheten. Och då kan jag som person säga, jag vet inte. H.G. Hammar kan säga och Antje Jackelén kan säga, jag vet inte. Men det är inte sannolikt att han var jungfrufödsel, för det är inte vanligt. Och så har man alltså sig själv som måttstock. Och det var precis vad de här motståndarna hade också, så ska vi se. De hade rekommendationsbrev, de berömde sig av vad de hade gjort och försvarade sig för sånt som de inte hade gjort. De hade sig själva som måttstock. Paulus, han säger, vi bryter ner allt sånt där när vi förkunnar evangeliet om Jesus Kristus. Men det är återigen det här eskatologiska perspektivet. Och han kommer tillbaka till det här, inte direkt så som jag pratar om det, men indirekt när han talar om hur han bygger församlingen. Eller hur Gud bygger församlingen. För Gud bygger församlingen genom sitt ord, genom sin ande. När Guds ord, evangelium, predikas och förkunnas, då förändras det i människornas inre. Och de hittar inte bara gemenskap med Gud, utan de hittar också gemenskap med varandra. Men det här är någonting som sker i det osynliga, så att säga. Det här är någonting som vi erfar, men vi kan inte sätta fingret på det. Utan det, med den heliga ande är det som med vinden. Du kan märka att det verkar. Du kan märka förändringarna i gemenskap. Du kan märka hur människor bidrar. Men du kan inte riktigt veta varifrån det kommer. Var det börjar eller var det slutar. Du ser bara, så att säga, kännetecknen. Så det där är en sak då. Med tankebyggnad. Och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud, står det. Där har du Paulus måttstock. Kunskapen om Gud. Kunskapen om Gud är ju i den bibliska världen gemenskap med Gud. Att leva i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus i den heliga anden, när vi nu talar om kyrkans gemenskap med Gud, om kristnas gemenskap med Gud. Vi lever i den gemenskapen. Men den här typen av tankekonstruktioner och tankebyggnader och andra sätt att vikta kunskapsbegreppet och hålla på och laborera, det gör att människor inte växer i sin relation till Gud, utan tvärtom, det blir som hinder i relation till Gud. Det är inte så att Paulus är emot vetenskapen eller emot mot forskning eller studier. Tvärtom skulle jag vilja säga, så är ett sånt jätteviktigt. Men det är ännu viktigare med det eskatologiska perspektivet. Så det är utifrån min gemenskap med Gud som jag viktar och väger huruvida forskning eller det med som står i tidningarna är rätt eller riktigt. Jag har alltså en himmelsk måttstock på det som jag ser. Ja, finns det någon bibelvers på det då? Ja, jag kommer att tänka på en. Hebreerbrevet 4. Det finns säkert flera, men en som jag kommer att tänka på nu som jag ska läsa. Hebreerbrevet 4, vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så måttstocken här är alltså Guds ord. Och det är levande och verksamt. Och det skiljer mellan själ och ande. Mellan det som har mänskligt ursprung och det som har gudomligt ursprung. Det skiljer det mellan märg och ben. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jag då också som kristen kan ha massa uppsåt och tankar, och jag läser och jag forskar och jag vrider och vänder på saker och ting och försöker förstå det. Hur ska jag kunna veta vad som är rätt? Guds ord är en domare över mina tankar. Jag kan aldrig sätta mig som domare över Guds ord. Så det är därför Bibeln är så kär för mig. För här är Guds ord. Guds ord är naturligtvis Jesus Kristus själv. Men det här är vittnesbördet om honom. Det här är förenat med honom. Han är i ordet. Ordet är ett ord om honom. Det är en gemenskap mellan, särskilt, ja, mellan hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. Nya testamentet är skrivet av apostlarna. Det finns en gemenskap mellan apostlarna, det de har skrivit, och Jesus Kristus. Detta är Guds ord. Och jag kan naturligtvis läsa det här ur olika aspekter, olika perspektiv. Jag kan sätta in det i sitt historiska sammanhang, men i slutändan så är det Guds ord. Och Guds ord bestämmer hur jag ska tänka och hur jag ska hantera livets situationer. Därför så kallas Bibeln för helig skrift eller för kanon, som betyder måttstock. Jag kommer till det ordet alldeles strax. Måttstock, det är rättesnöret för mig. Och har man inte Bibeln som rättesnöre, ja, då har man väl något annat som rättesnöre. Men det där andra ska vi pröva utifrån det som är det rättesnöre som Gud har gett oss inom Jesus Kristus. Och här går det en skiljelinje, inte bara mellan vissa biskopar och andra biskopar, eller inom Svenska kyrkan, utan det går ju genom frikyrkan också. Det går genom hela tidsandan. Och det var också en av de där festerna som jag har skrivit upp. Halvsanningar och skenbara argument är en sån där, en fjärde makt som Paulus kämpar emot. Och jag tänkte särskilt på det som står i 11 kapitlet. Jag är tillbaka till andra Korinthierbrevet 11, vers 4. Det talar om de som kommer till Korintherna och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Och även så säger han att de har med sig en främmande ande eller ett främmande evangelium. Så man hade halvsanningar eller man hade skenbara argument. Och förutom det som jag har nämnt hittills så hade jag nog också nämnt, om jag inte har gjort det så nämner jag det nu, tidsandan, alltså samhällets värderingar i vår tid. Det som står i Aftonbladet och i Svenska Dagbladet också för den delen. Alltså vi måste läsa och ta del av nyhetsflödet och sociala medier utifrån Guds ord. Eller utvalda delar av kristen tro. Att man plockar ut någonting som har skett då, eller som sker hela tiden. Att, ja, ena gången så är det dopet som gör att det blir baptismen, och andra gången så är det anden som gör att det blir pingstväckelsen, och en tredje gång så är det högkyrkligheten så att det blir bara högkyrklighet. Så man kan inte ha den typen av etikettering, därför att livet i Kristus innefattar allt det här. Man kan inte säga några håller sig till Apollos, några håller sig till Petrus, några håller sig till Jesus. Därför att allting är till för att tjäna uppbyggelsen. Men det är vi som är så begränsade. Och det enda motmedlet emot de här begränsningarna, det är det eskatologiska perspektivet. Att himlen får liksom slå igenom i mitt liv och slå igenom i vår gemenskap. Och det är det som apostelns tjänst handlar om, nämligen att uppbygga Kristi kropp. Vi ska se det här nu, så nu ska vi inte hålla på längre med de här motståndarna. Innan vi tar nästa sak så vill jag bara påminna om de här vapnen. De vapen vi strider med. Jag tror jag läste förra tisdagen om Guds vapenrustning, och jag hänvisar till Efesierbrevet 6, det där med frälsningens hjälm, trons sköld och så vidare. Men jag vill också att ni tittar i kapitel 6, alltså andra Korinthierbrevet 6, för det har vi gått igenom tidigare. Och jag undrar om inte vi där också hittar de där vapnen som han använder. För nu är det frågan om vilka vapen vi ska använda i striden mot tankekonstruktioner. Och då så står det i vers 6. Vi tar slutet på vers 6. Där står det i den helige ande med uppriktig kärlek. Det är det första vapnet så att säga. Med sanningens ord, det är det andra. Och i Guds kraft är det tredje. Och med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Och jag sa när vi gick igenom det där att det där kärlek, sanning, kraft och rättfärdighet, här framstår inte det som mänskliga egenskaper. Det är förvisso mänskliga egenskaper att vi kan visa kärlek, att vi kan tala sanning, att vi har kraft och rättfärdighet, särskilt när vi är kristna. Men framförallt så är det den helige ande som ger kraften i den här kärleken, som är kärlek också till motståndarna. Som kan tala sanningens ord utifrån vad Bibeln säger. Eller vi kan tala om den kraft som Gud verkar med, så att ordet verkar med kraft i människors liv. Eller rättfärdigheten, att vi lever i gemenskap med honom som är den rättfärdige. Alltså detta är de vapen som vi har. Vi kan inte använda oss av personlig prestige, retorik och så vidare. Världsliga värderingar, världsliga principer. Vi måste använda oss av den gudomliga kärleken, den gudomliga sanningen, den gudomliga kraften och den gudomliga rättfärdigheten, för att nu knyta an till de här verserna. Det är vårt sätt att leva. Och till det räknas också, och det förstod ju inte motståndarna, det som Paulus uppträdde så generöst med: tålamod, vänlighet, mildhet. De förstod inte vad det var, va? Men de var tydligen hotade av det. Och de attackerade honom på de punkterna. Vilket inte gjorde att han blev arg. Vi ska se här varför han blev arg, för det finns motiveringar till det. Men han behöll så att säga friden med Gud, och han hade behöll också kärleken till korintierna. Okej, det var det då, va? Bara säga det sammanfattningsvis, för det kan också vara intressant. Kristen tro är alltid kulturkritisk. Av det enkla skälet att den kommer från himlen, den är eskatologisk. Jag vet när vi var nere i Albanien för något eller några år sedan, och vi gjorde väl inte saker och ting riktigt på samma sätt som albanerna. Framförallt så var albanerna måna om att säga till oss svenskar som kom ner att ja, men så här gör vi i Albanien. Ja, det här är the Albanian way. Det här är det albanska sättet som vi ska göra det på. Och jag funderade mycket på det där. Och så var det som jag fick ett ord, ja visst, men det finns ett sätt som överbryggar det albanska sättet och det svenska sättet. Eller när vi kommer till Nepal då, ännu värre eller ännu tydligare. Det finns ett kristet sätt också. Och det är gemensamt oavsett vilken kultur. Evangeliet är detsamma i alla kulturer. Och evangeliets följder är detsamma i alla kulturer. Och vi måste anlägga Gudsrikets kultur oavsett var vi befinner oss. Och därför blir vi alltid kulturkritiska vart vi än är. Vi prövar kulturerna. Vi prövar albanerna. Vi prövar svenskarna. Vi prövar nepaleserna utifrån Gudsrikets perspektiv. Det här är enkelt när vi lever i det, när vi ser det och förstår det. Det händer också bara genom att vi har en livsinriktning. Så har vi ju det här i oss utan att vi tänker på det. Men det är en oerhörd kraft i det. Och det är en utmaning för omgivningen. Och det förstår Paulus att berätta om. Nu ska vi se här då de där orden där han säger tillbaka. När han säger i vers 5 att vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Alltså när man har rivit murarna och dragit ner fästena och vunnit striden så att säga, så det här är bilden, så tog man fångar. Och det Paulus säger är nu att när vi predikar evangeliet i evangeliets kraft så tar vi fångar och vi tar in dem under Kristi lydnad, eller som han skriver i andra kapitlet, den 14:e versen om jag minns rätt, vi kommer med i Kristi triumftåg. Ni kommer ihåg när vi pratade om det när vi gick igenom andra kapitlet i 14:e versen. Att när romarna hade vunnit ett krig så tog man fångar. Så hade man ett stort triumftåg och så gick man tillbaka till Rom och möttes där med jubel. Och man gick in i staden och firade det hela. Och sen avrättade man ju fångarna. Visserligen inte alla kanske, men de mäktigaste så, för att liksom visa sin makt över fångarna. Paulus använder den bilden både i andra kapitlet 14:e versen och här. Vi tar fångar. Men det låter ju negativt i våra öron, så därför måste jag säga det så här. Människor blir kristna. Människor befrias ju ur sin fångenskap. Och vi tar fångar och vi tar in dem i Kristus. Paulus använder den bilden om du tittar i Efesierbrevet, som jag kommer att tänka på nu. Nu ska vi se här. Efesierbrevet 4. Vers 8, eller vers 7 får vi ta för vår sammanhanget. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och han gav människorna gåvor. Detta ord och så vidare. Alltså Jesus Kristus är här ibland oss. Han befriar människor, han frälsar och tar in dem i sitt triumftåg. Tar in dem i himmelsfärden så att säga. Och sedan därifrån så ger han människorna gåvor i form av apostlar, profeter, evangelister. Han ger tillbaka så att säga. Och varje människa har ju sitt bidrag i den här världen att bygga upp Kristi kropp. Var en av oss som har blivit tillfångatagen av Kristus. Vi har också blivit utrustade och sända in i världen. Att bygga upp Kristi församling och att proklamera, förkunna evangelium. Så är det med oss alla. Så här har du den här bilden. Han tog fångar och han gav människorna gåvor. Så det finns andra sätt att uttrycka. Det här är ju en bild som jag sa till er. Men det finns andra bilder också. Till exempel så kan Paulus skriva att vi segrar över synden och döden. Det gjorde han i 15:e kapitlet. I 15, alltså första Korintherbrevet, 15 kapitlet. Där står det, jag läser det också, vers 54 kan vi säga där då, ja. När detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Alltså, här har han övervunnit döden. Han har befriat ur döden, tagit in oss i segern och tagit oss med i sitt triumftåg. Det här är alltså en annan bild. Att när vi får del av det eskatologiska livet, saligheten, då befrias vi ur synden och döden. Då övergår vi från synd till nåd. Vi övergår från död till liv. Vi får en ny position i Kristus Jesus. Eller i Romarbrevet 6. Där säger han i den 14:e versen: synden skall inte vara herre över er. Nej, just det. Vi är befriade från synden. Vi var fångar under synden, slavar under synden. Men vi har blivit frälsta, tagna ut ur detta. Och vi har fått friheten i Kristus. Med tillägget skulle jag kanske säga, som vi hade i Galaterbrevet: använd inte den friheten på ett själviskt sätt. Alltså, gå inte tillbaka till att bli själviska. Och det har ju att göra med att vi tar emot frälsningen och befrielsen här. Vi försätts i Jesus Kristus, men vi är fortfarande kvar i världen. Och vi bär fortfarande vår kötsliga natur. Därför så är det extra viktigt att vi påminner varandra om att vi är i Kristus och att vi har en livsinriktning att vandra efter anden. För annars så åker vi tillbaka i ett gammalt beteende. Och det vill ju inte Paulus att vi ska göra. Eller i Romarbrevet 7:e kapitlet, vers 6. Nu när vi är lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Om du nu går tillbaka då till andra Korinthierbrevet 10, så läste vi där, så vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Så ska vi alltså förstå det att Paulus, han adresserar tankebyggnader och fästen som ju finns parkerade i människors hjärnor och i människors liv. Och så bryter han ner det och så befrias människor, tas till fånga, förs in under Jesu Kristi lydnad, som kan säga Jesus är Herren, och får uppleva en sann frihet. Det är vad det handlar om. Det är alltså målet med den här verserna i andra Korinthierbrevet 10. Och då behöver vi titta på det med lydnaden också. För lydnad är ju nästan ett negativt ord i vår tid. Men titta i Romarbrevet. Det är tre olika ställen där som vi ska läsa. Romarbrevet 1, vers 5. Paulus skriver alltså till församlingen i Rom. Han hyllar Jesus Kristus och så säger han: genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Så alla människor som blir frälsta eller som kommer till tro på Kristus, de förs in under lydnaden, Kristi lydnad. Deras tankar tas till fånga och de ställs in under Jesu Kristi huvud. Men det är trons lydnad det handlar om, inte lagens lydnad, utan trons lydnad. Och det är också en stor skillnad. Det tror jag vi har talat om någon gång tidigare och det kommer vi att komma tillbaka till senare också. Men bara att ni gör den distinktionen redan nu. Det är trons lydnad som ska upprättas. inte lagens lydnad. Och det är som sagt evangeliska lydnaden, den frivilliga lydnaden, älskvärdheten till att följa Guds vilja, det är det som ska upprättas. Kärleken till Gud ska upprättas. Du har det också i 10:e kapitlet. Alltså Romarbrevet 10, vers 16. Där beklagar sig Paulus. Han säger, men alla ville inte lyda evangeliet. Men där har du det igen, alltså den evangeliska lydnaden, lyda evangeliet. Och det här tror jag är så viktigt att man har klart för sig, och särskilt när man talar, ja, inte minst med den äldre generationen. För den äldre generationen var ju fostrad på ett strängare sätt än vad dagens unga är. Alltså man fick ju lära sig att veta hut, som det säger. Och till och med i kyrkan så skulle man ju fostras då till katekesen och alltihopa det här. Och det blev ju naturligtvis för många, eller många uppfattas ju det som en lagens lydnad. Man skulle vara på ett visst sätt. Men det är inte vad Paulus säger. Paulus säger att han har fått apostlaämbetet för att upprätta trons lydnad. Alltså vi måste få trosgemenskapen med Kristus. Vi måste få kärlek till Kristus innan vi kan vilja som Kristus vill. Känna som Kristus vill. Göra som Kristus gör. Det är tjänstegåvornas uppgift. Att skickliggöra de heliga, att utföra Kristi verk. Och likaså i kapitel 15, fortfarande Romarbrevet 15. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad. Alltså föras till tro, helt enkelt. Det är samma sak, det är synonyma ord. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. För det skulle ju inte bygga på hans övertalningsförmåga. Det måste ju bygga på att Gud gör ett verk i människornas liv. Tillbaka då till 2 Korinthierbrevet 10. Så säger han i vers 6, det fortsätter ju där då. Man gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Alltså man låter Kristus vara domaren över vad man tycker och tänker. Och så är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det är ju en liten svår mening. Vad betyder det? De ska vara beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Jag tror att om vi börjar med det som står längst ner där, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Så är det ju som så, om ni minns det ifrån utläggningen av 1 Korinthierbrevet 2:6. Där Paulus talar, han säger så här, ni behöver inte slå upp det, men han säger så här. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, och så vidare. Det känner ni igen då, va? Det är alltså som så att när en människa kommer fram till och blir intagen i Jesus Kristus, då har man ju kommit fram till och tagits in i det fullkomliga, i den fullkomliga. Det betyder att varje kristen är fullkomlig i Kristus. Men när det är sagt, så är det ju fortfarande så att vi lever i den här världen och att vi fortfarande kan bete oss som om vi inte vore fullkomliga. Och det känner vi igen. Och därför så måste den här förmaningen eller understödet finnas där hela tiden. Alltså vi lär oss genom erfarenheter, vi växer till och vi mognar. Men vi växer till och vi mognar i vår fullkomlighet. Så det är inte så att vi blir bättre och bättre i den meningen att man tillägnar sig nya saker som man inte hade innan. Utan allting finns ju där i Kristus. Men det förlöses, det förverkligas, det erfars. Man växer i det och man mognar. Så vad jag förstår, så säger Paulus här, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga, det vill säga så snart ni har vuxit upp, hör vad jag säger och gör vad jag säger. Så snart ni har blivit fullkomligt lydiga, då är ni beredda att straffa all olydnad. Det vill säga, då är ni beredda att ta itu med de här motståndarna. Men så länge ni håller på att vackla här fram och tillbaka, med ett ben hos Paulus och ett ben hos motståndarna, så är ni inte i stånd att ta itu med motståndarna. Kom ihåg sammanhanget. Paulus vädjar till dem att de själva ska ta itu med det här. Att de ska ta sig samman, de ska höra, förstå vad han säger. De ska ta sig samman så att när han kommer ska han inte behöva komma med käppen. Utan ska kunna fortsätta komma med sin milda och vänliga hållning till dem. Det är ju vad han önskar. Men det kräver ju att de har så att säga hittat varandra. Och när de har hittat varandra, då kan de ju tillsammans ta itu med motståndarna. Så är jag övertygad om att man ska förstå den där annars lite konstiga versen. Beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Alltså när varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, när jag liksom accepterar att Jesus Kristus är domaren över mina tankar, över vad jag tycker och hur jag, mina attityder och så vidare. Och det får vara det som är vägledande för mig och jag är trygg i detta. Då kan jag ta itu också med andra svårigheter. Ganska enkelt när man tänker efter och när man får det på plats. Problemet är väl att det finns så många goda kristna som inte är trygga i Kristus. Utan fortfarande beter sig som om de var konfirmander. Eller de ska lära sig katekesen utantill. Eller man ska gå till kyrkan varje söndag och vad det nu är för måttstock man har. För att vara en duktig kristen. Ja, men släpp allt det där. Börja förstå att du... Och vi är i Kristus. Vi är delaktiga av honom. Det är hans närvaro bland oss som är utgångspunkten. Och med det som utgångspunkten så får vi istället öva oss i att lyssna till Guds ord och att bli fyllda med hans närvaro. Att se på hans sätt att hantera svårigheter. Alltså svårigheter och prövningar är ju som välsignelse. För det är där man lär sig. Det är där vi kan mogna i saker och ting. Men omogna kristna, om jag får uttrycka det så, de är ju rädda för alla svårigheter. De kan ju inte hantera någonting, verkar det som ibland. Men vi ska vara trygga i Kristus. Vi vet att vi är frälsta. Vi vet att han är hos oss. Och vi vet att vi har vapen som är mäktigare än något annat världsligt vapen. Som kan bryta ner tankebyggnader och fästen till och med. Vi talar om frid med Gud och frid med oss själva. Det här tror jag behöver, det är inte en individualistisk prestation att komma hit till det här synsättet. Det är inte ens någonting som jag tror att vi kan ta emot som individer, bara som någon sorts bönesvar att plötsligt så har vi den där tryggheten. Det här är någonting som vi skapar när vi lär känna inte bara Gud utan varandra. Alltså den gemenskap som Kristi kyrka och Kristi församling utgör gör att vi får den grundtryggheten. Där man vet att jag är inte ensam i min tro. Jag är inte ensam med mina tankar. Jag är inte ensam med mitt liv. Jag behöver inte vara rådvill när jag behöver vägledning. För att jag lever i Kristi kropp. Och det här som för en del kan verka som ett ouppnåeligt ideal, det är själva grundförutsättning för ett kristet liv. För den stora vändningen för min del, för jag har brottats mycket individuellt så att säga, med bibelläsning och att förstå och att bli bättre och så. Det ska jag inte sticka under stol med. Men den stora vändningen blev nog när jag upptäckte det som vi gick igenom i första Korintherbrevet kapitel 3 särskilt. Nämligen att vi ser varandra som lämmar i Kristi kropp. Vi ser inte bara individer, individuella kristna som är lärjungar, där var och en kämpar på så gott hon eller han kan. Vi ser inte på det sättet. Jag ser att vi hör ihop i Kristus. Och vi är lemmar, inte som individer som är så att säga hopfösta i en församling, utan vi är lemmar i en och samma kropp, beroende av varandras egenskaper, beroende av varandras tillgångar och för all del svagheter också. För det är andra kristnas svagheter som kan vara som prövning för mig. Och jag ska ju tacka Gud för prövningar, för då kan jag ju lära mig att möta de svaga. Eller tvärtom. Jag vet att vi har ju, jag tänker på en, jag vill inte kanske nämna namn så här på band som bevaras, men det finns ju några stycken faktiskt i församlingen som har utvecklingsstörda barn. Och jag tänker särskilt på en då som har en flicka då med Downs syndrom. Och så pratade vi om det här vid något tillfälle, och så inser vi vilken gåva. Det är ju en oerhörd gåva på många sätt. Men också om vi ser utifrån Helges synpunkt, att jag lär mig att vara till stöd och hjälp för någon. Alltså någon i sin svaghet blir en möjlighet för mig att tjäna. Många människor, perfekta familjer, kan ju inte tjäna varandra, för det är ingen som behöver någon tjänst. Men i svagheten, och det upptäcker vi när vi lever i gemenskap, i små celler, 8-10 personer, eller för all del i större gemenskaper också, när vi lär känna varandra, typ husförsamlingar, så ser vi ju svagheterna. Men det är ju inte att se svagheterna som är poängen, utan poängen är, då vet jag hur jag ska kunna betjäna. Då vet jag hur jag ska kunna stödja och finnas till hands. Då vet jag hur jag ska kunna bistå. Och när jag gör det, då växer jag. Så, och det är det här Paulus försöker gång efter annan säga när det gäller den kristna gemenskapen, när det gäller församlingen, att ni tillhör ju en och samma kropp. Men korintierna såg inte det. Och jag vågar nog säga att många, kanske till och med de flesta kristtrogna idag och i våra sammanhang, ser inte hur vi hänger ihop. Men när vi upptäcker det och blir trygga i Kristus och trygga i varandra, då har vi den här tryggheten helt enkelt som behövs för att vi också ska kunna agera som en kropp. Och jag tror också att det är egentligen först då som vi kan låta Guds ord, Kristi ord, vara som en domare över hjärtats uppsåt och tankar. För jag är inte längre ensam. Jag är inte längre isolerad. Jag är inte en avhuggen lem, utan jag ingår i en gemenskap. Och jag vet att Kristi ord är inte bara riktat till mig att åtskilja andligt och själsligt, märg och ben, utan så är det för oss alla. Vi är där på samma villkor allihop. Men det som är vägledande, och det kommer han in på här, det hinner vi ju inte gå in på nu då, det är ju vilken måttstock använder vi när vi ska börja bedöma det som jag har talat om nu. Och då ska ni se. Vers 7. Vi hinner bara börja på det här då, men i alla fall så får ni sammanhanget här nu då. Vi börjar på det då. Då säger Paulus, jag tror jag läser från vers 7 till och med 11. Se vad som ligger i öppen dag. Om någon är övertygad om att han tillhör Kristus, alltså det är det jag har försökt tala om de sista minuterna. Om någon vet att han är i Kristus, om du har den tryggheten, då ska han ha klart för sig att liksom han tillhör Kristus, så gör också vi det. Ja, även om jag skulle berömma mig ännu mer av den makt som Herren har gett oss för att bygga upp. Där har du, här ser du, alla de här vapnen som han hade, Paulus. Kriget som han kämpade. Vad använder han den här makten som han har fått av Herren till? Jo, för att bygga upp. Det här är måttstocken för Kristi församling. Allt är tillåtet, ja, men inte allt bygger upp. När ni kommer tillsammans, läste vi i första kor 14:26. När ni kommer tillsammans har var och en något att bidra med. Till uppbyggelse. Uppbyggelse i Kristus är måttstocken för, för hur man värderar kristet. Inte världsliga principer. Inte vältalighet. Inte hur många som kommer på gudstjänsterna. Inte vad det nu kan vara så vidare. Världsliga principer. Utan uppbyggelsen i Kristus. Och den känner du igen på andens frukt, frid, glädje, tålamod och så vidare. Trygghet när det finns, vänlighet finns i gemenskapen. Då är Kristus där. Och då byggs saker och ting upp. Det är måttstocken, men det var inte den måttstocken motståndarna hade. De gjorde ju vad de kunde för att besegra Paulus. De bröt ju ner församlingen. Och korintierna själva som gick på det här, de splittrades i grupper och i partier. Motsatsen. Paulus vill inte bidra till det, han vill inte vara med i det kriget. Därför den makt som han har fått, den är till för att bygga upp. Vers 9. Jag vill inte att man ska få det intrycket att jag vill skrämma er med mina brev. Hans brev, säger man, har väl tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag. Och man föraktar det han säger. Den som påstår det ska veta att sådana vi är i ord i våra brev när vi är frånvarande, sådana är vi i handling när vi är hos er. Ja, det är det avsnittet som vi får tala om nästa gång. Vi kanske får nöja oss med att säga om han tillhör Kristus. Det ligger ju i luften där lite underförstått att det finns ju en del där i Korinth som inte gör det. Men det ska vi som sagt vara plocka upp då. Nästa gång. För att om man tillhör Kristus, då är man inte bara trygg och har sin livsinriktning klar, utan man har också Guds ord som domare i gemenskapen. Inte som individer, för vi är inte individer, vi är inte isolerade individer längre, vi är infogade i en gemenskap. Och den gemenskapen behöver vi få se utvecklas mer och mer. Men det har väl alltid varit så i kyrkans historia och även i vår tid och i olika kyrkor och samfund och sånt, att vi är inte fullkomliga någonstans, men det vi talar om här som kan låta kanske lite avancerat, jag vet inte hur ni har uppfattat det här idag, ärligt talat, men det är ju grundläggande det jag pratar om. Det är ju grundläggande. Det är själva utgångspunkten för det liv som vi ska leva. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber om öppnade ögon, att du smörjer våra ögon med ögonsalva så att vi kan se och förstå så som du ser och förstår. Tack för att du vill visa oss både individuellt och som gemenskap hur vi hör ihop med varandra och hur vi hör ihop med dig. Herre, tack för allt det som du har gjort ibland oss och tack för allt det som du gör ibland oss. Och tack för allting som du kommer att göra under tider som ligger framför oss. Herre, vi vet att vi aldrig blir fullkomliga i oss själva. Men vi vet också att vi är fullkomliga i dig. För du är vår fullkomlighet. Du är vår rättfärdighet. Du är allt vårt goda. Du är vårt liv. Det är inte längre jag som lever utan du som lever i mig. Herre, vi prisar dig för det. Herre, tack för att du vill mer och mer låta oss förstå hur vi hör samman i dig. Och tack för att de vapen som du har gett oss, de är av den arten så att det finns ingenting som ska kunna trycka ner oss eller inte ens döden ska kunna behålla oss i sitt våld. Utan de vapnen som du har gett oss, de övervinner allt. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi överlåter oss själva och ber om din fortsatta närvaro ibland oss. Amen.
Du har lyssnat till Bibeltimmen med bibelförklaringar här i Värnamo församlings närradio. Och det var Håkan Sundliden som led detta. Och det var från andra Korinthierbrevet del 24. Om du vill höra detta så lyssnar du varje måndag klockan 19 på detta. Eller om du vill medverka i Värnamo kyrka så är det i Andreaskapellet på tisdagar klockan 18:30. Så jag som har suttit här heter David Gustafsson och jag önskar en god fortsättning.